Hörrni, jag tänkte få börja med en liten historia som jag hörde och tyckte var riktigt rolig. Det var en pastor som råkade städa hemma hos sig när frun inte var hemma. Och när han städade så kom han plötsligt på en kartong. Så öppnade han den där kartongen och såg att i den där lilla kartongen så låg det en liten äggkartong med sex stycken ägg. Och så låg det 2000 lappar bredvid. Han tänkte, men vad är detta? Så han tog lådan och så konfronterade han frun när hon kom hem. Så sa pastorn det att ja, jag hittade det här under sängen. Vad är det här för någonting? Så. Ja, sa hon. Jag får väl erkänna så att varje gång som du har predikat en dålig predikan så lägger jag ett ägg där i kartongen. Jaha, sa han. Kände sig rätt nöjd. Sex dåliga predikningar, det var inte så farligt på 30 års tjänst. Ja, sa hon. Det är bara det att varje gång kartongen är full så har jag sålt dem för 1 krona styck. Det var väl bra. Jag hoppas inte min fru går hem och lägger ett ägg i lådan idag. Jag tänkte få läsa med oss texten som jag utgår ifrån. Och det är från Lukas evangelium kapitel 3. Och det är om Johannes döparen. Ni hörde en av texterna läsas. Johannes är en spännande person. Riktigt spännande. Ibland kan jag själv tycka han är lite svår. Och liksom, vad gör man av honom? Det är ju inte Jesus vi talar om. Och det är liksom inte gamla testamentets profeter. Det är Johannes döparen. Det liksom fladdrar omkring där någonstans. Men han är intressant. Lyssna på texten ska ni höra. Lukas 3, verserna 1-15. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes, tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Iturén och Trakonitis och Lysianas i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överstepräster, kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör hans stiga raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas, krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom och sa han till dem, huggorms yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen och börja inte säga er Abraham, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom, vad ska vi göra? Han svarade, den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullendrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom, mästare, vad ska vi då göra? Han svarade, driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom, och vi, vad ska vi göra? Sa han till dem, pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöjer med er såld, eller lön som det betyder. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade om alla. Jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Amen. Hur banar vi vägen för Herren? Jag tror att du och jag kan leva så att vi banar vägen för Guds vilja, Guds rike, att ske i ditt och mitt liv genom oss. och tillsammans. Det är aldrig bara du och Gud eller jag och Gud. Det är alltid vi och Gud. Men det handlar också om vad jag väljer att göra av det som jag får i mina händer. Och det första som slår mig i den här texten, det är att Guds ord kommer till Johannes. Det är inte Johannes som går iväg och bestämmer sig. Ja, men det kanske vore smart idé att börja predika lite grann. Kanske att säga någonting om att folket behöver omvända sig. Döpa sig, få syndernas förlåtelse så att de kan förbereda sig för när Messias kommer. Det är inte Johannes som kommer på det, mina vänner. Utan Guds ord kommer till Johannes där han finns och lever. Och poängen som jag ser med det är att Johannes väljer att leva på ett sånt sätt. Hans livshållning är: Gud, när du är redo med mig, så tala till mig så ska jag göra det du säger. När du vill att jag ska gå, Gud, när du vill att jag ska predika, förkunna, säga, göra det som du vill att jag ska göra, så är jag redo. Och ni vet ju berättelsen om Johannes innan han föddes och det som utspelar sig där, och när Zacharias, till och med hans pappa, är stum ett tag. Därför att han har sett en ängel som har uppenbarat sig. Till slut får han tillbaka talet och då profeterar han om Johannes och säger bland annat så här: och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet, ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Hör ni? Det är skillnad på om jag och du kommer på massa saker som vi liksom i våran kreativitet och våra idéer liksom gör. Och när Gud får vara först på plan och tala in i ditt och mitt liv. Och jag upplever att hur banar vi väg för Herren? Jo, att jag lever på ett sånt sätt att Guds ord kan komma till mig. För Gud är sån. Han kommer på det sätt han vill och när han vill. Vi kan försöka att bestämma när och hur. Det går sällan riktigt bra. Gud kommer med sitt tilltal och han kommer till Johannes i en konkret situation. La ni märke till Lukas beskrivning av tids? Det var ju nästan jobbigt att läsa. Första två verserna bara rada upp massa namn och konstigheter och det går ju knappt att uttala. Därför att han är noga med Lukas och talar om att mitt i en konkret situation i livet, i historien, så kommer Guds ord till Johannes. Och det vi har att göra och det Johannes har att göra, det är att vara kanalen för att Guds ord får landa genom honom ut till folket. Och det här tror jag är det första och viktiga steget för dig och mig. Att leva på ett sånt sätt att Guds ord får komma till oss. För ni vet hur vi funkar, du och jag. Vi hör ju dåligt. Vi hör ju väldigt dåligt. Och vi glömmer vad vi har hört. Och vi glömmer hur man egentligen lyssnar. Och framförallt när det handlar om att lyssna på Guds röst. Det är som att då får vi kämpa extra mycket, du och jag. Det är för att någonting i den här världen och där vi lever orsakar ett brus som gör att det är svårt att höra. Och då tror jag att någonstans behöver jag välja. Okej, Gud, jag väljer en livshållning som säger till mig själv och till dig, Gud, att om du vill tala till mig så vill jag lyssna. Så Guds ord kom till Johannes. Och han tog emot det. Han lyssnade, han hörde någonting och han gick ut och predikade. Johannes var mottagaren av Guds ord. Och jag tror att det är det första vi kan göra. Utifrån den texten, det första jag ville betona. Det andra som händer, det är ju inte bara att ordet kommer till Johannes. Ibland tror jag att i vår tradition, som protestantiska kyrkor och kanske gärna frikyrkor, så är vi håller ordet högt och predikan högt. Det ligger centrum av gudstjänsten. Liksom, ni alla suttit på spänn här och väntat. Vi tycker om sången och musiken. Det ligger också väldigt högt, kanske högre än predikan, men det vågar jag inte säga. För då talar jag mot mig själv. Ni förstår vad jag är ute efter. Ordet ligger i centrum av det när vi firar gudstjänst. Och vi liksom utformar väldigt mycket av det vi som kyrkor ska göra utifrån att vi har ordet, Guds uppenbarelse i centrum. Men poängen med uppenbarelsen till Johannes också den här gången är ju inte bara att Johannes får en god känsla av, tänk att Gud talade till mig. Vad härligt. Jag hörde hans stämma. Det känns så skönt här inne. Och så gick han hem och så la han sig på sitt kamelhår och åt en gräshoppa. Nej, det var inte poängen. Poängen var att Johannes sattes i rörelse. Därför att Guds ord verkar alltid mer än bara till att jag får veta någonting nytt. Guds ord sätter Johannes i sån rörelse så han känner Guds kallelse att gå ut och förkunna omvändelse genom dop till syndernas förlåtelse. Och så är det alltid med Guds ord, min vän. När du och jag drabbas av Guds ord så kan vi inte annat än sättas i rörelse. Vi gör det på olika sätt. Men poängen är alltid när Gud talar att det ska ske en förvandling och förändring. Guds ord är aldrig fåfängt. Utan det sätter oss ständigt i rörelse. Och det gjorde det med Johannes också. Målet är omvändelse, syndernas förlåtelse. Som det stod i texten från Jesaja som citerades av Lukas också. Det är att bana väg för Herren så att alla människor får se Guds frälsning. Som det stod i texten. Så att alla får se Guds frälsning. Det är ju poängen. Annars är det ju ingen vits. Om bara Guds ord är till för att du och jag tillfälligt eller långsiktigt bara ska må bra allmänt. Då är det inte mycket med det. Utan det är till för att verka till frälsning för människor. För oss själva och för andra. Det är till för att Guds folk ska resa sig upp och säga, vi har fått en kallelse och vi kan inte vara tysta med det. Därför att Guds ord har talat in i vår gemenskap. Är ni med? Och det här är viktigt. För jag upplever själv i mitt eget liv att det här ständigt är en kamp. Det är en kamp med att jag tycker att ja, men här fick jag ett bra ord. Åh, vad härligt, och det här ska jag predika på söndag. Eller det där ska jag säga i den andakten. Och det ska jag ge där och där. Men det är så mycket mer än det. Guds ord måste sätta mig i rörelse. Så att det blir något mer än sköna, fina ord. Det är tänkt att vara till frälsning för världen. Det ska bana väg för Herren. Så att fler får höra evangelium. Det var det andra. Det tredje. Det hör ihop med det andra. Men det är när Johannes liksom ser folkmassorna komma till honom. Då tänds det någonting i Johannes. Och han blir lite skarp och hård, och vi har ju svårt med de här bitarna, du och jag. Vi tycker det är jobbigt när vi läser och Johannes liksom skäller på dem, huggor om syngel. Vad tror ni att ni är för ena? Tror ni ska undkomma Herrens vrede? Glöm det. Och kom inte och säg att ni har Abraham till far. Som om det skulle räcka. Och så drar han på ett sätt som gör att vi liksom, ja, det kan vi ju läsa, men vi får gå vidare här i texten snabbt. Därför att det är jobbigt när det träffar och kanske mitt eget liv också. Alltså, då säger ju Johannes det. Det måste visa sig i omvändelsens frukter, säger han. Det räcker inte med att ni tycker att det är, åh, jag vill ha ett fint dop av Johannes. Och jag vill också omvända mig. Ja, och så blir de döpta. Johannes liksom sätter fokus på sig. Då måste ni bära omvändelsens frukt. Det är för att Guds dom är ganska skarp över den som inte omvänder sig. Trädet som inte bär frukt, det huggs ner. Och bär jag inte frukt i mitt liv, måste jag åtminstone fråga mig, vad ska jag nu göra? Vad ska det här leda till, Gud? Att du kallar mig till omvändelse. Och låt ni märka i texten, alltså den första konsekvensen måste bli att jag tar itu med det som är min falska trygghet. Det är därför Johannes åthutar dem hårt och säger, kom inte och säg att ni har Abraham till far. Gud kan uppväcka barn till Abraham från de här stenarna. Vad menar han? Alltså, i judisk tro och tradition fanns en känsla av att Gud hade liksom sänt, han hade startat trons resa med sitt folk genom Abraham. Abraham var trons fader. Och det fanns en föreställning att även om våra meriter inte räcker eller min fromhet inte räcker, så kommer åtminstone Abrahams fromhet att räcka också till oss. Så vi är trygga även om vi liksom, det blev inte så bra. Och det är det Johannes säger, glöm det. Det är du och din efterföljelse, det är vad du gör. Visar du omvändelsens frukt i ditt liv eller vad gör du? Säger han till folket och till oss. Luta dig inte mot det som är trygga saker bakåt eller sånt du kan tänka på som tycker du formar någon form av trygg känsla att men, det är nog bra i alla fall. Och så fortsätter vi på samma väg. Jag tänker bara så, jag tror att vi utmanas av den här texten. Allihopa av oss. Vad är det som för mig är en sån viktig trygghet i livet men som inte handlar om evangeliet, om Jesus? Som inte bygger på nåden utan som bygger på annat. Och som jag fäster liksom min trygghet, som blir min avgud. Det behöver utmanas för att bana väg för Herren. Vad i mitt liv, vad i ditt liv trycker Herren till på och säger, min vän, jag älskar dig och jag har frälst dig nåd, men du måste ta itu med det här. Det här behöver bära frukt i ditt liv. Ta bort de falska tryggheterna och vänd dig om till mig. Vad är det i ditt liv? Vad är det i mitt liv? Det kan bara du och jag svara på personligen. Det andra Johannes gör när de kommer till honom, och det som jag antydde, det är att när de kände sig träffade så kommer de till Johannes och säger, okej, här är jag, vad ska jag nu göra? Tala om det då! Jag står ju här, jag vill omvända mig. Jag vill ha syndernas förlåtelse. Vad ska jag göra? Och då är Johannes tydlig. Och så säger han, ja, det här måste få praktiska konsekvenser i ditt liv. Jag ska döpa dig och du ska få del av syndernas förlåtelse och du ska bana väg för Herren i ditt liv. Och då behöver du agera på några saker. Så säger han till folket, har du två skjortor och du känner någon som inte har en enda, då ger du den ena till den. Har du bröd så att det räcker till dig och till den som inte har, då ger du bröd till den. Jaha. Men är omvändelse inte det någon form av känsla, en upplevelse jag har? Jag går fram i kyrkan eller jag går till förebedjaren och jag böjer mig liksom i mitt inre och jag upplever hur jag blir omvänd. Och så går jag ut med den känslan ut i livet. Är inte det som är omvändelse? Nej, säger Johannes. Omvändelse är när det syns på våra liv. När jag lever på ett nytt sätt. Då har jag omvänt mig. Tullindrivarna likadant. Kommer ju dit och säger, men vad ska vi göra då? Ja, men kräv inte ut mer än vad du har rätt till. Självklart. Tror du att du kan fortsätta leva så? Kräva folk på mer pengar än vad du egentligen har rätt till? Det är klart det inte går. Om du menar att du vill vara omvänd och leva ett nytt liv, bana väg för Herren i ditt liv, då kan du inte leva så. Nej. Och soldaterna kommer. Och vad ska vi göra då? Ja, ni ska minsann skärpa er. Använd inte våld och tvinga er på människor. Och kränk dem genom att tvinga dem till massa saker. Det är inte vad ni ska göra. Nöj er med er lön och utöva er maktposition på ett rätt sätt. Med ansvar för era medmänniskor. Är ni med? Nu skriker jag lite för att låta som Johannes. Inte för att jag är arg. Jag tror att det här är jätteviktigt. Det är en verklig predikan till oss alla. Inklusive mig själv. Alltså, vad betyder det att omvända sig? Vad betyder att bana väg för Herren? Allt för ofta tänker jag själv mycket på det inre. Liksom. Jag tänker på att omvändelse handlar om att jag vänder om i mina tankar. Att jag börjar tänka rätt och så vidare. Men det handlar om att göra det som är rätt. Det som jag tänker måste komma ut i mina händer. Om kärleken är sann och äkta, så visar den sig i hur jag agerar mot min nästa. Min granne, min vän. Det är det som är att vara kristen. Tro måste bli handling och gärning. Tro kan aldrig vara att jag bara säger, jo, men jag tror att Jesus finns, eller att han är sann, eller att han dog en gång på kors och uppstod igen. Jag tror på honom. Tro måste sätta mig i rörelse. Där Jesu liv syns genom mig och dig. Det är det som är tro. Och framförallt i en biblisk betydelse och en judisk betydelse. Tro har aldrig varit i en judisk tänkesätt att bara hålla någonting för sant som grekerna kunde göra. Utan tro har alltid för en jude varit att det påverkar alla mina relationer. Till skaparen, till skapelsen, till det skapade. Till mig själv, till min medmänniska. Därför Gud ger folket de 10 budorden. Varför ger han dem? Han sa inte bara tänk rätt och känna att jag är med er. Nej, ni ska leva så att det syns i era liv. Och det här är tydligt när Johannes konfronterar folket. Och tullindrivarna och soldaterna, alla som kommer till honom. Omvändelsen handlar om frågan, vad ska jag göra? Vad ska jag göra nu? Hjälp mig, Herre. Jag vill leva för dig. Hjälp mig att leva på ett sånt sätt att det syns. Att min omvändelse märks. Och det ligger ju egentligen i ordets rätta bemärkelse. Har jag vänt om från någonting, så har jag lämnat någonting bakom mig, eller hur? Och jag går med någonting nytt. Jag har en ny riktning i mitt liv. Och det viktiga är inte, om vi nu sitter och tänker, men jag lever inte precis exakt så som jag skulle vilja leva. Jag kämpar med saker i mitt liv. Ja, men har du riktningen klar för dig? Är riktningen klar? Har du vänt om och vet att du vill gå i den riktningen mot Jesus, med honom? Då finns alla förutsättningar för att det ska gå bra. Därför att han går med oss. Men jag måste också vara villig att lämna det bakom mig som jag har vänt min rygg mot. Annars blir det ingen omvändelse på riktigt. Utan det blir någon skön känsla ibland. Omvändelse handlar om, vad ska jag göra? Och det var det folket fick frågan. Och det var det som hände när de kom till Johannes. Och det fanns mycket förväntan hos folket. Och det är min sista punkt. Alltså, hur bereder vi väg för Herren? Hur gör vi det? Jo, jag måste fråga mig hur jag bär omvändelsens frukt. Det var den tredje punkten. Eller hur? Och den sista nu då. Vad stod det i texten? Jo, när de såg Johannes och mötte hans budskap och kom ut till honom, så stod det om en stor förväntan hos folket. Där man frågade sig en sak. Kan det vara så att Johannes, Zakarias son, den så kallade döparen, att han faktiskt är Messias? Kan det vara så? Vi väntar ju på Messias. Och vi har gjort det länge. Profeterna talar om honom. Jesaja, allihopa pratar om att det ska komma en Davids kung. Och vi vet att han kommer med befrielse från Herren. Är det Johannes? Och vad stod det i texten att Johannes sa? Han förnekade. Läser vi Johannes evangelium så säger han till och med rakt ut, jag är inte Messias. Med de fyra orden. Jag är inte Messias. Och i den här texten så säger han, jag döper er med vatten. Men det kommer en som är mycket starkare än mig. Och jag är inte ens värdig att knyta upp sandalremmarna på hans skor. det som egentligen är en slavsyssla eller en tjänstemans eller tjänstekvinnas syssla. Inte ens det är jag värdig, säger Johannes. Och han mina vänner, han kommer att döpa er med helig ande och eld. Så Johannes är tydlig. Jag tänker så här, det är ofta vi riktar vår förväntan på massa olika saker. Guds folk på den här tiden riktade sin förväntan mot olika gestalter som dök upp i historien och funderade på, är de kanske Messias? Kanske är det så. Ibland har vi en alldeles för lågt ställd förväntan, du och jag. Vi har kungars kung som den vi följer. Vart riktar jag min förväntan? Vad är det jag förväntar mig av livet med Jesus? Det finns en berättelse om bröderna Wright. När de 1903 lyckades med sitt flygplan, sin flygmaskin, att flyga 40 meter. De förväntades också såklart att flyga längre, men de lyckades flyga 40 meter vid ett tillfälle, och det här var nära jul. Och de var så överlyckliga så de skickade ett telegram, eller telegraferade då, till sin syster Catherine. Och så skriver de, vi har faktiskt flygit 40 meter, vi kommer hem till jul. Det var två budskap. Och hon blir ju överlycklig, de har lyckats flyga. Så springer med det här meddelandet till den lokala tidningens redaktör. Visar honom meddelandet. Och han sneglar på meddelandet och säger, ja, det var ju roligt att de kommer hem till jul. Han missar hela poängen. Hans förväntan var inte att läsa ett budskap om att, wow, människan har för första gången i världshistorien flygit med ett flygplan. Och 40 meter, det är ju längre än vad någon av oss har hoppat någon gång. Är ni med? Förväntan var inte alls ställd där för den redaktören. Han vågade inte förvänta sig det. Igår var jag med en rolig sak hemma bara som slog mig direkt att det handlar precis om samma sak. Vart var min förväntan ställd? Jag hade satt på kaffe och så tog det en stund innan vi skulle dricka kaffe. Och när vi väl skulle göra det så kom jag in i köket och där sitter Mikael och Birgitta. Och jag anar att Mikael hade choklad i sin mugg. Och då tänkte jag, vad gott med choklad, tänkte jag. Sätter mig ner och direkt tar koppen och sippar. Och tänker, det var den äckligaste choklad jag någonsin har druckit. Det är ju alldeles svag. Jag tänkte säga till Birgitta, men är det bara kakao i den här? Eller vad är det? Tills jag inser, och det här är riktigt dagens sanning. Det tog mig säkert 2 sekunder innan jag insåg, jag sitter och dricker kaffe. Det är ju inte choklad jag dricker, det är ju kaffe. Ja, men då var det ju bra. Har ni provat att göra det här? Jag tror ni har gjort samma sak någon gång. Man förväntar sig att det är något helt annat i muggen eller koppen. Och så bara smaklökarna säger rätt till hjärnan och min hjärna, jag har förväntat mig något helt annat. Och det gick bara inte ihop. Det var totalt criss-cross för mig. Tills jag fattade att jag drack kaffe. Och då var det helt okej. Okay. Det var gott kaffe. Jag hade ju själv satt på det så att det var bra. Och vad menar jag med det här? Jo, det vi förväntar har väldigt stor betydelse. Om förväntan är lågt ställd eller om den är högt ställd. Och vet ni, ibland så är den helt felriktad. Och det som hände med folket vid den här tidpunkten var att man riktade inte förväntan åt riktigt rätt håll. Man riktade mot Johannes. Och så tänkte man, kanske är han ändå Messias. Och han dementerade rakt av. Men hur gör han det? Hur dementerar han det? Jo, genom att peka med hela sin varelse och hela sin kropp på Guds lam, Jesus Kristus. Genom allt det han gjorde och det han sa, genom sin förkunnelse, genom sitt sätt att döpa, genom sitt sätt att kalla lärjungar, så räcker han ut hela sin kropp och hela sin tjänst rakt ut mot Kristus och säger, det är han ni ska följa. Det är Jesus Kristus som är Messias. Det är han som är den som ska komma. Och han kommer att döpa er med helig ande och eld. Mina vänner, låt oss be om att få ställa förväntan på rätt sätt. Åt rätt håll. Så att vi inte beblandar oss med allt möjligt och ställer förväntan och sätter vårt hopp till saker och ting som inte har med evangeliet och med våra liv att göra. Så att vi riktar oss åt rätt håll. Att den här adventen och juletiden också får ha rätt fokus. Inte bara på julklappar och julmat, utan också på Jesus. I första hand på Jesus. Det är han som är den som kan rädda och frälsa oss och fylla oss med sin helige ande. Poängen är ju att om Jesus är den som kan fylla oss med helig ande, då är han den som kan sända oss ut i tjänst till att göra det vi ska göra. Det var inte Johannes. Det är inte någon annan. Det är Jesus som gör det. Och jag vill bara att vi tar med oss det som en tydlig utmaning. Var någonstans förväntar jag mig att få svar på mitt livs djupaste frågor? Var någonstans riktar jag min förväntan? Är det mot Jesus och vad han kan ge och det han kan fylla mig med sin helige ande? Eller riktar jag det åt ett annat håll? Johannes kom alltså för att bana väg för Messias. Och jag tror att du och jag kan välja att leva så att vi banar väg för Herren. Du kan välja att ha en sån livshållning där Guds ord kan landa när han kommer och talar. Och du och jag kan välja hur vi omvänder oss. Att vi säger, Herre, jag vill verkligen leva det här livet. Jag vill att det ska bära frukt i mitt liv. Och att den förväntan jag odlar, den riktas mot Jesus. Inte någon annanstans. Vi blundar ett ögonblick och så är vi inför Herren. Jesus, kom med din helige ande över oss. Kom just nu, Jesus. Vi längtar efter att ditt ord ska få bära den frukt som det är sänt ut till att göra. Hjälp oss att vara mottagliga. Hjälp oss att i den vardag där vi lever få en sån livshållning så att när du talar så hör vi det. Så kommer du med ditt ord. Och det bär frukt i hur vi lever, hur vi förväntar oss att saker och ting ska avlöpa. Det är för att du står med oss. Jag vill be just nu för den här som kanske specifikt står här just nu och känner, jag behöver bara mer av det här. Jag behöver förstå det här bättre. Jag vill leva det här omvändelsens liv. Jag vill leva så att jag kan höra när Gud talar och gå när han säger att jag ska gå. Jag ber för honom eller henne som kanske extra tydligt just nu behöver en bekräftelse från dig, Herre. Kom med din helige ande och låt avslutningen av den här gudstjänsten få leda till ett beslut att säga, Herre, jag släpper inte dig och du släpper inte mig. Och jag vill gå tillsammans med dig. Ha min förväntan ställd mot dig och inte mot människor i första hand. Tack Jesus att du är där. Du fyller på med din helige ande. Och din eld, Jesus. Din eld som både bränner bort det som ska bort, men också ger oss värme och kraft till det vi verkligen ska göra och lägga energi på. Så helige ande, kom just nu över oss. Berör oss. Tala till oss. Få oss att agera och gå på ditt ord. I Jesu namn.